för landning i predikoserien Församlingen som ett vi med temat en försonande gemenskap. Och det här är ju ett enormt viktigt och praktiskt tema. Både som gäller idag och i framtiden. Och vi ska läsa ifrån Paulus brev till församlingen i Kolossai, där folk tänkte olika teologiskt om hur en skulle leva som kristen. Predikan utgår ifrån kapitel 3, verserna 12-15, men vi ska läsa till och med vers 17, för de hör ihop. Och vi som vill och kan får gärna stå upp när vi lyssnar till Bibelns ord. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er, ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Vi ber. Gud, öppna våra hjärtan för det som du vill säga till var och en av oss här inne idag. Och hjälp oss att lyssna genom din heliga ande. I Jesu Kristi namn. Amen. Och varsågoda och sitt. År 2006 så skedde en skolskjutning i Pennsylvania i USA på en skola för Amish-folket, som alltså är kristna anabaptister och traditionalister. Där sköt en man som heter Charles Roberts 10 flickor som var mellan 6 och 13 år, varav 5 stycken dog och sedan sköt han sig själv. Utifrån sin tro så värnar Amish-folket om att inte hämnas utan visa nåd, förlåtelse och barmhärtighet. Inte för att nåd gör en tragedi ogjord eller ursäktar fel, utan för att nåd är ett första steg mot en hoppfull framtid. Därför besökte Amish-folket Charles Roberts änka, barn och föräldrar efter dådet. De grät och de sörjde tillsammans. De öppnade en fond för att hjälpa Charles familj. De gick både på hans och på sina egna barns begravning. Och de sökte en gemensam väg framåt tillsammans. Charles änka Marie sa att det här bemötandet ledde till ett helande som de verkligen behövde i den här stunden. Och nåden spreds genom att Charles mamma Terry tog hand om en av 6-åringarna som hade överlevt men blivit rullstolsburen och som inte kunde vare sig prata eller äta själv. Och att möta 6-åringen kontinuerligt gjorde att hon blev påmind om vad sonen hade gjort, men också påmind om att våld inte har sista ordet. Och att vi inte måste hållas gisslan av det värsta som har hänt i våra liv, utan att helande är möjligt. Mer om detta kan läsas i boken Amish Grace eller i Executing Grace av Shane Claiborne. Idag är det domsöndagen då vi påminns om hoppet att Jesus en dag ska komma åter och göra allting nytt. Det rike som Jesus planterade på jorden som kan anas redan nu ska vid hans återkomst blomma ut. Synden och döden är redan besegrade genom Jesu död och uppståndelse som det står i Kolosserbrevets andra kapitel. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus i och med att han förlät alla överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Vid Jesu återkomst så kommer även ondskan att besegras så att Guds fredliga och goda rike får råda i evighet. Och i den paradisiska förnyade skapelse så finns inget kaos, inga tårar, sorg, klagan eller smärta. Det trasiga är borta. Allt är helt. Allt är försonat. Allt är liv. I väntan på Jesu återkomst så lever vi i spänningsfältet redan nu, men ännu inte. Vi kan redan nu ana Guds fredliga och goda rike här på jorden. När människor gör gott, säger kloka ord, små och stora mirakel sker och så vidare. Men Guds rike råder ännu inte helt på jorden, för ännu sker fasansfulla saker, både i samhället och i kyrkor, även om vi hade önskat att kyrkan var en fredad zon där Guds rikets rättfärdighet redan nu råder. I kyrkan så har vi gudomligt höga ideal av hur tillvaron bör vara. För vi har kunskap om Guds vilja och om Guds rike som vi strävar efter att förverkliga så gott vi kan redan här och nu. Men vi är i slutändan bara människor. Vi beter oss mänskligt och vi gör fel ibland. Ingen kan vara syndfri eller perfekt här på jorden förutom Jesus själv. Om vi förväntar oss att människor ständigt lever i enlighet med våra gudomligt höga ideal så väntar besvikelse och fördömande runt hörnet. Men när sår ändå sker i kyrkan så kan de upplevas värre för att det händer just här. För att det går emot de höga idealen. Och de kan bli livslånga om de inte tillåts att försonas. Exemplet på försoning som jag sa inledningsvis hände i USA. Och nu kommer ett annat exempel på oförsoning som jag hämtar ifrån Tranås. Men notera nu att det här som jag berättar har jag fått återberättat för mig av en utomstående person. Och det hände för länge sedan, så ser det som en skröna. Det har i alla fall sagts att det fanns en familj här i stan där sönerna inte var överens. Och när föräldrarna dog så ärvde sönerna deras hus. Och då delade de bokstavligt talat huset på mitten. De satte upp väggar, byggde entréer på varsin sida av huset och bodde sedan i varsin halva utan att någonsin bli sams eller umgås. Och de renoverade sina halvor av huset på olika sätt och i olika färger och senare såldes halvorna till olika ägare. En ljusglimt i den här berättelsen är ju att bröderna trots allt valde att bo under samma tak och hade därmed fortsatt närhet till och kanske lite koll på varann. Men medan Charles Roberts mamma blev påmind om att nåden flödar trots det sonen hade gjort så blev bröderna dagligen påminda om att de inte var försonade. Och för att kunna fortsätta ignorera varandra så måste de ha varit beslutade att inte försonas. Oförsoning innebär splittring och splittring är motsatsen till budskapet i evangeliet och i Guds rike, där fridfull enhet råder. Oförsonade konflikter är jobbigt. När vi människor levde på savannen för tusentals år sedan och gjorde någonting fel som inte blev förlåtet och vi därför stöttes ut av flocken, så överlevde en ensam individ max ett dygn på egen hand. Överlevnadsinstinkten att tillhöra en gemenskap lever kvar i oss fortfarande och gör att vi kan uppleva oförsonade konflikter som livsfara och få panik. Särskilt om vi tillhör små flockar, alltså om vi inte har så många släktband eller om vi bor i mindre städer. Forskning på sorg har också visat att vi människor har en hjärthjärna, inte en ärthjärna, en hjärthjärna. Alltså att liknande neuroner som finns i hjärnan också finns på en viss yta bakom våra hjärtan. Sorg, sårande ord och andra negativa relationella upplevelser bearbetas vid hjärthjärnan. Så hjärtesorg är inte bara en metafor, utan det gör fysiskt och bokstavligt talat ont i hjärtat. Och därför behöver vi vara rädda om varandras hjärtan och om relationer. Och som det står i ordspråksboken, mer än allt annat, vakta ditt hjärta, till hjärtat styr ditt liv. I en församling som samlas inför Guds ansikte tillsammans så är målet att vara en enhet i mångfald. Alltså att vi inte behöver vara eniga eller lika i allt, men ändå värna om vår enhet. När fnurror på tråden skadar enheten så är det gudslikt att försöka hitta en gemensam väg framåt. Och för att kunna orka och vilja vara en försonande gemenskap där vi försöker förstå och förlåta varandra i församlingen, så kommer nu resten av predikan handla om fem nycklar som vi läste om i Kolosserbrevet-texten. Någon gång kanske du känner igen dig och tänker, menar hon mig nu? Och ja, det gör jag. Men du behöver inte känna dig utpekad, för exemplen jag har valt är allmänna och händer återkommande i den här församlingen och kanske på andra ställen. Eller så kanske du någon gång tänker, ja men det där är du minsann inte så bra på själv, Maria. Och det vet jag att jag inte alltid är. Jag är tyvärr inte heller perfekt, men jag strävar efter att lära mig mer. Så försök lyssna på de här nycklarna med öppet sinne och pröva det som sägs. Första nyckeln som vi läste om till att vara en försonande gemenskap, det sammanfattas med att se varandra. Alltså att stanna upp, se, lyssna, försöka förstå och våga prata med varandra om sånt som skaver. När vi säger och gör saker lite snabbt så missar vi ibland att snappa upp hur människor reagerar. Och vi lever på småländska företagsamma höglandet där vi vill lösa och fixa saker så snabbt som möjligt. Och då kan det hända att alla inte alltid hinner haka på tåget utan faktiskt kan såras i fartvinden. En nyckel är att försöka se på andra med Jesu ögon och att se Jesus i andra. Alltså att när du möter någon i församlingen eller vart som helst, ta dig tid att se på den personen som Guds utvalda, heliga och älskade barn. Och bemöta den personen med samma kärlek och omsorg som Jesus hade gjort. Och ta emot den andra som om att det var Jesus själv du mötte. Och det tar nu lite tid att hinna tänka på det här i mötena med människor. Och det kanske är bra, för då kanske vi förhindrar en del fnurror som uppstår i fartvinden. Och det ger oss också tid att se och höra vad som sägs mellan raderna. Och det leder till fördjupade möten. Paulus skriver i början av kapitel 3. Nu måste ni också lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ut ur er mun. Och sen ger han oss den andra nyckeln, nämligen att klä oss i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Medkänsla, det är ett tillstånd av vänlighet, acceptans och icke-dömande av oss själva och av varandra. Där vi liksom uppfattar den andres smärta och situation och vill försöka lindra den. Det gjordes en studie på studenter som blivit förkylda precis före en tentaperiod. Där några studenter fick ta emot en 27 sekunder lång beklagan från sina lärare om att de blivit sjuka just nu och en krya på sig hälsning. Och de studenterna blev friska 1-3 dagar snabbare än de som inte hade fått ta emot en 27 sekunder lång hälsning från sina lärare. Alltså, vi blir fysiskt friskare av medkänsla och positiva ord, medan forskningen om hjärt-hjärnan visar att sorg och sårande ord kan göra oss fysiskt sjuka. En annan studie visar att om du säger en negativ sak till en annan människa så krävs det minst 20 positiva kommentarer för att väga upp den negativa. Så vänlighet är enormt värdefull, där vi behöver vara noga med vad vi säger till varandra och hur det uppfattas. Och minst lika viktigt är vad vi säger om varandra när de personerna inte hör. Vi behöver också vara ödmjuka inför att ingens liv är perfekt utan alla kämpar med olika saker. Och beroende på vad vi står i just nu så kan någonting uppfattas helt annorlunda än vad intentionen var. Och därför behöver vi strössla med mer mildhet än vad vi tror är nödvändigt. För att orka visa medkänsla och allt det där andra så krävs såklart också tålamod. Både med sig själv, med andra och med processer som pågår i församlingen. Att få typ 390 personer som vi är i den här församlingen att ro åt samma håll tar tid. Men om vi ger det med tillräckligt med tid så att alla liksom hinner vända sig åt typ samma håll, fatta tag i årorna med ordentliga grepp och börja ro, så får vi dessutom en slags styrfart av varandra i det vi gör tillsammans. Och den fartvinden är inte skadlig. Alla de här egenskaperna är också andens frukter. Så tack och lov kan vi be Gud om hjälp med att fördjupas i dem. Vi behöver inte klara det själva. Den tredje nyckeln som vi hörde i texten, det är att ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Det här handlar inte om att sopa saker under mattan eller att ingen får ta illa upp för någonting som sker i församlingen. Utan detta handlar om att ha en kultur där det är okej att misslyckas. Eftersom vi inte är perfekta utan mänskliga så gör vi misstag. Och när misstag sker ska vi givetvis säga ifrån. Men efter det behövs det en yta av nåd, förlåtelse och nya chanser att rätta till det som har felats. Jesus befriade människor från synd, skuld och skam. Så vi bör befria varandra istället för att skamma och korsfästa på nytt. Det här är ännu viktigare i en mindre stad där det är svårt att undvika varandra eller att byta sammanhang när någonting har gått snett. Utan vi behöver lära oss att leva med varandra även efter en konflikt. En sån här kultur, det byggs genom att vi förutsätter att alla gör sitt bästa. Att vi tror varandra om gott och snälltolkar varandra. Och vågar tro att andra kommer att bemöta dig på samma sätt. Våga tro att du duger och att du är välkommen som du är. så kan du också välkomna andra som de är. Och det här öppnar ju såklart för att bli sårad och besviken om andra nu inte skulle göra detta. Men det blir värre att misstro andra, för då såras vi av våra egna fördomar, bidrar till splittringen och fängslar oss själva i oro över vad som skulle kunna hända. Kombinera gärna tanken på att andra gör sitt bästa med tanken på att vi är alla syndare och Jesus umgicks jättemycket med syndare. Så hamnar vi i ganska balanserade förväntningar på varandra. Den fjärde nyckeln, bara två nycklar kvar. Den fjärde nyckeln är att liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Det här handlar inte heller om att precis allt ska bara liksom glömmas och förlåtas, utan om att vi behöver lära oss hur vi kan prata med varandra ärligt, öppet och sårbart mitt i konflikter. Att vi tar ansvar för våra relationer och hur vi gör för att vilja, kunna och orka försonas efteråt. Istället för att bara låta bli att försöka, så att tiden går och såret blir infekterat istället för att läkas. Allt går att lösa och försonas om båda parterna vill och är beredda att göra avkall på sin egen vilja, sina förväntningar, sin stolthet, sin skada, sin attityd. Men om ingen vill rucka på sig så kommer inte situationen att lösas. Så viljan att försonas och ödmjukhet är första stegen i en förlåtelseprocess. Den bästa boken jag har läst på det här temat är boken Förlåtelse av Desmond Tutu. Jag rekommenderar den varmt. Läs den för att lära er mer om detta. Och om du behöver hjälp i en konflikt, prata med någon om det som kan hjälpa dig att medla. Och kom också ihåg att grunden för att förlåta andra är att du själv har blivit förlåten och försonad av Jesus. Och att vi övar på det här varje gång vi firar nattvard. Den femte och sista nyckeln, slutet av predikan nu, är: men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. I kapitel 1 av Kolosserbrevet så skriver Paulus att kyrkan är Kristi kropp och Kristus är huvudet. Men vi har ju just lärt oss att det också finns en hjärthjärna. Så som avslutning ska vi föreställa oss en bild för en försonande gemenskap. Så tänk dig nu att mitt i det här rummet så finns det ett stort hjärta som är Kristi hjärta som bultar i församlingens mitt. Och alla våra hjärtan är kopplade till detta stora hjärta. Vi får liv från samma organ i samma kropp. Och enhet handlar om att våra hjärtan slår i takt med varandra och med Gud. Inte alltid med samma frekvens och inte med samma instrument alla gånger, men i alla fall i takt. När fler ansluter sig till vår församling så växer hjärtat. Hjärtat har alltså inte en maxkapacitet som vi delar på, utan hjärtat växer när gemenskapen växer. Att möta nya människor som kommer till kyrkan är som att bjuda in dem till Kristi enorma hjärta. Hjälpa dem att koppla in sig mot hjärtat. Och därför kan vi bemöta dem och varandra med större hjärta än vad vi själva har. Med Kristi hjärta, med Guds kraft och med andens ledning. Kristi hjärta och Kristi nåd, förlåtelse och barmhärtighet är större än vad vi kan fatta eller ana. Och genom att vi är kopplade till Kristi hjärta så kan vi visa varandra större nåd, förlåtelse och barmhärtighet än vi kunde tro att vi skulle klara av. Men bara om vi vågar och vill anta försoningens och gemenskapens utmaning som steg mot en hoppfull framtid. Amen.